Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Klimakteriepodden är sponsrad av Femarell. Nu pratas det ju mycket om klimakteriet och många nya kosttillskott har gjort entré som lovar allt från hormonell balans till symptomlindring. Och det kan vara svårt att välja vilket kosttillskott man ska satsa på. Har du tydliga tecken på östrogenbrist som vallningar, sömntrassel, torra slemhinnor och ledbesvär så fundera på Femarell om du vill gå den beprövade vägen. Femarell har med sin speciella och välforskade ingrediens DT56A hjälpt kvinnor i över 20 år att må bättre under klimakteriet. Och Femarell finns på apotek och hälsokostbutiker. Tack! Hej och välkommen till Klimakteriepodden med mig, Åsa Melin. Ett ämne som man inte kan tala nog om är bröstcancer och vad det är kvinnor som får bröstcancer får utstå. De kastas rakt in i en kropp där man medicinerar bort allt östrogen och det ger inga nådiga klimakteriebesvär. Här är det extra kämpigt för unga kvinnor som har ett högt östrogen och måste gå från 100 till 0. Först oron kring cancern och sen ska man försöka vara tacksam för att vara frisk och själv hantera sina besvär. Lyssna på kloka Sofia Lann och dela gärna med någon som du tror skulle uppskatta det här avsnittet som först publicerades i mars 2019. Sofia är en riktig kämpe och senast hon flashade förbi hade hon just sprungit vår ruset. Underbart ju! Så välkommen att lyssna! Sofia Lann, hjärtligt välkommen till Klimakteriepodden.
Tack så mycket.
Vad roligt att få träffa dig.
Tack, detsamma.
Du är ju en, får man säga, bröstcancerpatientaktivist.
Det var väl ett väldigt bra ord. Ja. Det tycker jag vi kör på.
Ja, vad härligt. Du, Sofia, du kan väl berätta din bakgrund. Du är ju en frisk bröstcancerpatient.
Ja, jag drabbades av bröstcancer 2015, 2 månader innan jag skulle fylla 32 år. Genomgick cytostatika behandling och allt gick bra. Man tittar väldigt mycket på om tumören är spridd till om cancern är spridd till lymfkörtlar. Och min cancer var inte spridd i några lymfkörtlar så att min prognos ser väldigt god ut. Så 2015 genomgick jag cytostatika behandling och slapp strålning.
Och vad betyder jag kan inte ens säga orden, förstår du? Det är så svårt tycker jag.
Cytostatika behandling.
Ja.
För kvinnor som har drabbats av bröstcancer så innebär ju det i alla fall att man tappar håret. För det är den cytostatikan man får som ger håravfall. Och man kan må väldigt dåligt. Man kan få biverkningar som illamående, stelhet, trötthet. Och det var väl de biverkningarna som drabbade mig. Men man kan också må väldigt bra. Vissa veckor så mådde jag bra.
Mm.
Så det var inte bara nattsvart.
Nej, och nu pratar vi ju om bara det, men oron, den mentala känslan att vara i ett bröstcancerbesked. Hur var det?
Det är, jag tror inte man tar in det från början. Det tog nog väldigt lång tid innan jag förstod att det här var cancer. En dödlig sjukdom. För att har man inte drabbats av någon dödlig sjukdom tidigare och har varit frisk hela sitt liv, så är det är som att dra undan mattan. Det var som om jorden försvann. Men cancer, jag var ju frisk.
Ja. Och fick du hjälp snabbt då när i samband med att du fick beskedet?
Det fick jag. Jag opererades en vecka efter jag fick diagnos.
Alltså det är ju inte klokt. Det går ju så fort då, så då har man ju inte hängt med, eller hur?
Nej, men det gör man inte. Man lever i ett chocktillstånd och man har bara en tanke i huvudet. Det här ska jag överleva.
Mm.
Jag ska ta mig igenom det här. Sen när behandlingarna är klara, då kommer tankar på vad man har varit med om. Och då ska man också förhålla sig till livet som frisk.
Ja, och då, om vi går tillbaka till det här när behandlingarna efter själva operationen satte igång. Vad innebar de då? Du berättar här om håret, för det måste ju vara en fruktansvärd känsla för en kvinna, speciellt tänker jag. Du har härligt, lockigt, tjockt, svart hår idag. Det måste varit en jättegrej.
Det är den största. Att bli av med ett bröst är en sak, men när håret börjar att bli tunnare och tunnare och man drar och drar och man kan fylla toalettstolen med hår och det tar aldrig slut. Det var psykisk tortyr. Och när du vaknar upp på morgonen så är kudden full med hår. Du tappar all behåring du har på kroppen, ögonbryn, ögonfransar. All kroppsbehåring försvinner. Det var svårt att ta.
Mm. Och då är du mitt uppe i den här behandlingen och åker upp och ner i en berg- och dalbana. Vad händer mer under den här perioden?
Man lever i 3 veckors cykler och det är en jättestor sak, speciellt i vårt samhälle idag när mycket baserat på prestation, att inte kunna gå till jobbet, att vara sjukskriven så länge och vara hemma och leva i den här cancervärlden som är så främmande och skrämmande, och att ha med Försäkringskassan att göra och leva på sjukpenning, det är en helt främmande värld. Det är ett jätte trauma som man bär med sig, som har så många olika aspekter.
Mm. Och sen när man går igenom den här behandlingen, hur länge var du på den här jag kan inte säga det fortfarande.
Cytostatika
behandlingen.
Jag började i mars 2015 och var klar i juli. Så jag gick över sommaren som bröstlös, det har jag inte sagt heller. Jag gjorde en mastektomi, det menas att jag tog bort ett bröst, så man opererade bort vänster bröst. Så bröstlös och hårlös, så överlevde jag den sommaren.
Och när sätter man in de här antihormonella preparaten?
Det börjar man med väldigt fort efter att cytostatikan är avklarad. Så jag tror att det var nog bara några dagar emellan att jag var klar med cytostatika och började ta min medicin.
Och om när du då skulle börja med den här antihormonella, fanns det några diskussioner kring det? Finns det några alternativ? Vad händer där?
I dagsläget så finns det inga alternativ till den här medicinen. Det finns 2 olika sorters tabletter som stänger av östrogenet. Tamoxifen är den vanligaste och den har ju funnits sen länge tillbaka. Och på senare tid så ger man även en aromatashämmare till en del patienter. Och den blockerar ett enzym som heter aromatas. Den fungerar lite annorlunda än tamoxifen och har lite andra biverkningar. Men man säger också att den kanske är lite effektivare mot återfall.
Okej. För de som lyssnar här nu på Klimakteriepodden vet ju vad ett östrogenbortfall innebär. Och då tänker jag så här att det går ju för en kvinna som biologiskt kommer till klimakteriet eller liksom genom livet när fertiliteten går ner och så vidare. Då har man ju på något sätt en beredskap och det går så långsamt så att det blir inte okej. Okay, svettningar, vallningar kan komma ganska plötsligt på, men man har oftast ändå haft en fas in i det här. Vad händer för dig?
Det här blir ju en väldigt plötslig reaktion i kroppen när man får en medicinering som är så stark som den här ändå är. Och om man inte är i klimakteriet och får en aromatashämmare så måste man stänga av äggstockarna, för äggstockarna producerar ju jättemycket östrogen. Så för mig så är det inte bara medicinering i form av tabletter. Jag får även en spruta i magen som innehåller ett litet implantat som stänger av äggstockarna. Så det här blir klimakteriebesvär i dubbel dos kan man säga.
Och bara pang bom över natten?
Det börjar, ja.
Hur blev du, vad fick du veta? Vad fick du för varningar? Vad fick du för förhållningsregler? Hur gick det till?
Man får inte så mycket förhållningsregler och jag kan förstå sjukvården. För hade man berättat om biverkningarna för en patient som ska börja den här antihormonella behandlingen, då hade den patienten lagt benen på ryggen och sprungit. Mm. Så jag förstår att sjukvården kan inte komma med skrämselpropaganda vad som kan hända när man tar den här medicinen. Så att jag hade nog den mentala inställningen där också att ja, men det här ska jag klara. Jag ska ta mig igenom den här behandlingen för jag vill leva och jag vill inte riskera att få återfall igen. Så det var bara att köra.
Ja, det handlar om att få bort så mycket könshormoner som möjligt ur kroppen för att de inte ska kunna stimulera en återväxt eller det finns någon annan liten metastas någonstans i kroppen som skulle kunna ge upphov till en förnyad cancer. Det är så man resonerar om jag förstår det hela rätt.
Precis, och det är, man vet ju att 80% av all bröstcancer är hormonpositiv. Sen vad gemene man inte vet är att det finns ju olika typer av bröstcancer. Man kan få trippelnegativ, man kan få HER2-positiv cancer och man kan till och med få olika typer av cancer i båda brösten. Så det här bröstcancer är inte bara en sjukdom, men 80% är hormonpositiv cancer.
Ja, och då måste man stänga av östrogenproduktionen helt enkelt.
Ja, det är den behandlingen som finns idag och det är jättemånga kvinnor som drabbas.
Och då får man veta redan från början att mellan 5 och 10 år ska du ta den här medicinen.
Ja, och det kan ju låta som en fruktansvärt lång period, men man måste också ha med i åtanke att man tittar på hur patienten upplever sin livskvalitet. Okay. Och i vissa fall så är livskvaliteten en prioritet jämfört med att man ska lida sig igenom 5 till 10 år som kanske blir olidliga på grund av de här besvären. Så livskvaliteten är viktig.
Vilka besvär blir värst för dig?
Det började ju väldigt tidigt i behandlingen att jag fick vallningar.
Ja.
Och blev sjöblöt av svett. Och att svetta så är ju ett hinder socialt när man ska iväg någonstans och det bara dryper av svett och man aldrig känner sig fräsch och det förstör nattsömnen. Och man blir mer eller mindre hämmad att gå ut på grund av svettningarna.
Och vad gjorde du?
Jag lärde mig nog väldigt tidigt att jag måste förhålla mig till det här. Om jag ska äta den här medicinen så måste jag hitta ett sätt att förhålla mig. Och det kan ju vara så att fönstret fick vara öppet hela natten även när det var minusgrader ute. Och sen kanske mamma tyckte att det var risk för inbrott. Hon sa, men du kan ju inte ha fönstret öppet hela natten. Jo, men det kanske jag måste ha för att kunna sova. Jag måste tänka på hur jag klär mig. Att inte ha för tjocka kläder på mig. Men till slut så lärde jag mig att leva med det här och insåg att dricka kaffe kan påverka vallningarna. Stress påverkar vallningarna. Då måste jag förhålla mig till det här. Och det är en process som tar tid.
Men tror du att man är i den situationen som du då var, som så att säga, du har varit väldigt sjuk och så får du på något sätt chansen att leva. Tänker man, tror att man tar lättare på det än någon som kommer i klimakteriet biologiskt?
Nej, jag tror snarare att det är svårare. För jag upplever...
Nej, jag tänker besvären nu. Alltså mentalt så tänker jag att det är 100 gånger svårare för dig som överlevare. Men jag tänker på den som så att säga klagar över sina vallningar som vanlig klimakteriekvinna i 50-årsåldern. Hon, det är ju naturligt så att säga. Men du har ju ändå... överlevt något som är mycket, mycket värre. Tror att man förringar eller tycker att det här är ingenting?
Jo, men det gör man nog. Det är därför vi måste sprida kunskap. Och jag tror att gemene man, vad jag hör är att om jag pratar med kollegor och säger att ja, men jag har sådana problem med mina vallningar, då får jag ju alltid höra av de kollegorna att ja, men du kan väl inte vara i klimakteriet som är så ung? För man vet inte.
Nej.
Att det här är en baksida av bröstcancer som vi är friska ifrån. Vi är cancerfria, men vi är ju fortfarande under behandling. Och att sitta och förklara det här gång på gång på gång för kollegor som inte förstår och för människor runt omkring, det är tröttsamt.
Mm.
För det är motsägelsefullt att ha en kropp som på kemisk väg är ganska gammal. Och till sinnet så är jag fortfarande en vanlig kvinna i 30-årsåldern.
Man säger ju hela tiden att om man kommer i tidigt klimakterium, alltså biologiskt tidigt klimakterium, så är det så otroligt viktigt att behandla med östrogen för att du får en ökad risk för benskörhet och ökad risk för hjärt-kärlsjukdom. Östrogenet är smörjmedel i våra leder och det finns massor med olika saker som östrogenet är bra för. Hur blir man informerad i din situation?
Man blir inte informerad. Jag tror att mycket är upp till en själv. Och viktigt att komma ihåg är när man har gått igenom en operation, strålbehandling, cytostatika och fått ett cancerbesked, då är man väldigt ärrad och rädd som människa och befinner sig ofta i ett trauma. Att börja leta information om vad den här behandlingen egentligen innebär, det blir övermäktigt.
Men jag tänker också att det måste vara väldigt läskigt att tänka att ja, men vad har det här för kontraindikationer? För jag tänker om jag börjar googla som klimakterie, biologisk klimakterie, då finns det ju massor med olika saker man kan hitta. Ja, men ta det här preparatet och ta de här fytoöstrogenerna och nyponpulver och det finns havtornsoljor och det finns mängder med olika saker man kan göra. Vågar man ta till det i din situation?
Jag tror man måste, om man har drabbats av bröstcancer, så måste man sålla i all den informationen som du pratar om. Man måste tänka, vad mår jag bra av?
Ja, men du kan ju inte liksom testa allt.
Nej, och det ska man inte göra heller. Men jag tror att man måste tänka på, vad har jag för bekymmer? Vad är det av allt det här som pågår i kroppen? Vad är det jag behöver fokusera på som är värst? Det kanske är stela leder. Ja, vad ska jag göra om jag har stela leder? Och så hitta någon kanal och någon väg till hjälp. För skulle man lyssna på allt det här så blir alla råd som finns så blir man galen. Jag tror att varje kvinna måste gå till sig själv och tänka, vad är det med det här som jag måste göra någonting åt?
Mm. Och vad hade vården kunnat göra annorlunda för dig? Om vi nu pratar om just de här klimakteriebesvären, om vi nu får kalla det för det. För det kallar ni ju inte, eller vad heter det, något annat i din värld?
Det är klimakteriebesvär.
Ja.
Det finns inget annat ord.
Nej.
Nej, men jag tror att vården behöver träna sig på att faktiskt på ett bra sätt berätta om biverkningarna som kan uppkomma. Och då tänker jag främst på, för man kan inte, vården kan inte berätta om alla biverkningar, för som sagt då kommer ingen att ta medicinen. Men risken finns att man blir benskör, och speciellt om man äter en aromatashämmare så kan det finnas en risk för benskörhet. Och där tror jag att vården i alla fall behöver informera om att det finns ju tester att göra. Man kan gå vartannat år eller vart tredje år och kolla detta. För jag tror att i det långa loppet, om vi ska äta den här medicinen i 5-10 år, så behöver vi veta det här. Mm. För att helt plötsligt börja bryta benen och inte veta varför, det kommer ingen må bra av i det långa loppet. Och man behöver fokusera från vårdens sida på den psykiska hälsan. Våra hormoner styr ju jättemycket av vårt mående.
Mm.
Och vad jag hade önskat personligen med min erfarenhet är att de hade sagt någonting om vikten.
Mm.
Att när man är i klimakteriet så behöver man äta mindre kalorier, för ämnesomsättningen blir långsammare. Då hade jag inte behövt gå upp alla de här kilorna som har smygit sig på mig. Men det är ju en jättefin balansgång hur vården ska prata till oss patienter för att inte skrämma oss. För målet måste vara att vi ska börja ta medicinen.
Ja, och då tänker jag så här, då väljer man ju ändå mellan två, alltså pest eller kolera lite grann låter det ju som. För finns det något alternativ? Kan man, både du och jag har ju läst ett mejl som jag har fått från en lyssnare. Och hon ser ju då så här, okej, vad ska jag egentligen göra nu? Jag mådde superdåligt av i klimakteriet och nu har jag fått bröstcancer och nu ska jag ta bort alla de hormoner som jag äntligen har börjat må bra på.
Jag tror att man måste våga tänka positivt, att det finns hjälp att få. Man måste våga gå till onkologen och säga, det här är min rädsla. För det kan ju faktiskt vara så att biverkningarna av den här medicinen blir inte så allvarliga som man har tänkt sig. Man kan också, vad man kan göra idag, det är att byta sort. Om man får en aromatashämmare och känner att ja, men det här kan jag inte leva med, det här är inte livskvalitet för mig. Och se om det blir bättre. Och ibland kan det till och med vara så att leverantör av medicinen, om man byter till en annan leverantör av en medicin, så har en del faktiskt upplevt att svettningarna kan bli mindre.
Mm.
Det finns vägar att gå och jag tror man måste tala om det här för sjukvården, för annars vet de inte hur dåligt man mår eller vilka tankar man har.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
När man hamnar i klimakteriet biologiskt så vänjer sig ju kroppen efter ett tag, och det är som att de här termostaten ställer in sig, så att de här vallningarna vänjer sig vid den här lägre östrogennivån, och så småningom så mår man ganska så bra på det här. Och den här perioden, så kallade övergångsåldern kallar man ju för av en anledning, den kan ju variera väldigt mycket för kvinnor, och en del surfar ju igenom utan att känna någonting, även om de då plötsligt gå från mycket östrogen till inget. Men förr eller senare så blir ju nästan alla kvinnor av med vallningarna. Är det samma sak som med en bröstcancerpatient som står under behandling?
Det upplever jag faktiskt att det är i mångt och mycket. Och det tror jag man måste ha med sig också om man är rädd för att ta den här medicinen. Jag hade fruktansvärt ont i mina leder. Jag hade ont under fötterna i 3-4 månader när jag startade den här behandlingen. Om jag satt ner i 5 minuter så kunde inte jag resa mig. Men det gick över och vallningarna kommer också i perioder. Och då har jag hela tiden tänkt att ja, men jag måste förhålla mig till det här. om vallningarna blir värre av stress, ja men då kanske jag måste tänka på att den veckan så ska jag inte stressa lika mycket. Och det är lättare sagt än gjort, för efter en cancerdiagnos så pockar ju livet väldigt snabbt på.
Mm.
Vi får inte vara sjukskrivna någon längre tid, vi anses vara friska. Men vi är fortfarande under behandling. Och inte att glömma att om vi inte tar den här behandlingen så finns det risk för återfall. Och i det långa loppet så finns det risk att faktiskt dö av sin cancer.
Mm. Jag tänker också på en av de biverkningar som man får är ju torra slemhinnor. Och där säger man ju hela tiden att lokalt östrogen är så fantastiskt och det ger inga biverkningar på resten av kroppen, har ingen påverkan på bröstet och så vidare och så vidare och så vidare. Hur blir ni rekommenderade när det gäller underlivet och slidan?
Det blir man inte heller. Man blir inte hänvisad till någon att prata med om de här bekymren. Och därför är det nog många som lägger locket på. Jag tror vi måste bli öppnare och prata om de här problemen. Och nu har vi nog kommit långt, för nu finns det ju, det gör man ju reklam om på TV, att det finns krämer och diverse salvor som inte innehåller
hormonfria. Ja.
Och jag tror där måste man också begränsa sig och tänka så här, ja men jag kanske ska testa det här, för det här kanske funkar för mig och låter bra. Men sjukvården lägger locket på. Och det tror jag vi gör i allmänhet. Vi måste bli bättre på att prata om samlivet. Och vi har kommit långt, för Bröstcancerförbundet har också börjat ta upp samlivet som en av sina punkter. Vi måste komma tillbaka till våran lust.
För jag tänker så här, att det handlar ju så mycket om, jag tänker att överleva eller få leva, det är ju en sån enorm fråga. Och då tänker man kanske så här, jag ska vara tacksam för att jag lever, för alternativet hade ju varit mycket värre. Men att leva kommer man ju då till en punkt naturligtvis, var, som du började med här, vad är livskvaliteten och hur ordnar jag till det så att livet faktiskt är värt att leva? Vilka är liksom dina tyngsta, eller vad har varit det största drivkraften för dig?
Jag tror jag har hittat mycket drivkraft i att gå ut och prata om de här frågorna, för jag ser ett behov. Och jag ser det lite som min mission i livet efter cancer, att gå ut och prata om det här. Att vara till ett stöd för människor, att informera, att sprida kunskap. För att det är den vägen vi måste gå. För det är ett lidande, det är många kvinnor som drabbas. Och jag tror att jag har det drivet. Och som du säger, jag går inte runt varje dag och känner tacksamhet för att jag lever. För att livet pågår ju med små saker och arbete och allt runt omkring. Men jag har hittat min drivkraft i att försöka hjälpa andra.
Mm. Och det här med att hjälpa andra, jag vet att du ingick i ett nätverk redan på ganska tidigt stadium. Där fick du då kontakt med andra kvinnor i samma situation. Hur blev det lite grann ett substitut då för att det inte fanns någon i vården att prata med? Eller hur berätta, vad fyllde det för funktion för dig?
Jo, men en organisation där kvinnor har varit med om samma sak, det fyller en jättefunktion. Och jag hoppas att vården kan se en bröstcancerförening som ett komplement till deras arbete. För där träffar du ju människor som har varit med om samma sak. Man delar samma erfarenheter. Man blir plötsligt väldigt, väldigt öppen att prata om besvär som man kanske inte delar med någon annan. Man kanske inte går hem till sin partner och vågar vara riktigt ärlig med hur man mår. Men i en förening så kan man vara det tillsammans med andra som har varit med om samma sak.
Mm.
Så cancerföreningarna fyller ett jätte... De har ett jättesyfte. Och det hoppas jag att sjukvården ser. För jag menar, jag är fullt medveten om att sjukvården idag är överbelastad. Sjukvården, det hör vi om i media jämt, att sjukvården får mindre pengar, personal blir utbränd. Det är mycket att göra.
Mm.
Och då måste vi hitta andra vägar att hjälpa varandra.
Det jag hör på dig är ju väldigt likt. Jag tänker, det är många kvinnor som också känner det här med klimakteriet och klimakteriebesvär, att det är inte heller att det inte finns några ventiler. Att man liksom, ja, en sak är att tala med en gynekolog där man får 20 minuters tid en gång om året, men att, och med väninnorna så är det lite känsligare, man kanske inte riktigt vill prata om det, utan man behöver ett forum. När ni är i det här forumet, är besvären lika olika som vi är som människor, eller hur skulle du säga att det finns något sånt här universalproblem som alla söker hjälp för?
Jo, men det gör det. Historierna är väldigt lika, och där tror jag att om vi kartlägger var problemen finns och tänker att vi kan göra någonting åt det, så kommer vi kunna det, för det är liknande historier. Sen klart, det finns familjeförhållanden som skiljer sig, men biverkningarna vi har är i stort sett lika.
Vad är, om vi nu ska liksom komma till konkreta råd här för kvinnan som lyssnar här nu, som ska få bra hjälp mot sina klimakteriebesvär, icke-hormonellt. Kan du inte dela med dig av dina bästa råd?
Att våga ta kontakt med sjukvården. För min erfarenhet är att även om sjukvården är överbelastad, så vill onkologerna vara det bästa. Har man frågor, funderingar och oro, så ska man eliminera den oron genom att ta kontakt med vården igen. Vi måste våga höras. Vi måste våga tala om att vi finns här. Som jag var inne på tidigare, man måste sålla i all information som finns och tänka på, vad är det jag behöver hjälp med?
Men, och du då som individ, kan vi få ditt bästa tips? Vad har hjälpt dig mest med nu konkret klimakteriebesvär?
Vad som har hjälpt mig har varit att prata om mina besvär. För som du var inne på också, jag gick till gynekologen och fick tips där, att springa och kissa var ett klimakteriebesvär som har varit jättetufft för mig, att alltid behöva ha en toalett i närheten. Då fick jag hjälp där med vad för behandling jag ska söka för att bli fri från mina besvär med kissandet. Jag har vågat vara öppen och prata om mina bekymmer och sålla till den informationen som finns. Och då har jag hittat ett sätt som fungerar för mig idag. För jag upplever att jag har en god livskvalitet. Men det är inte sagt att jag inte lider av mina bekymmer.
Men det är inte så här att ja, men jag började käka maskrosblad och det har hjälpt mig mot allt. Det är ingen sån där.
Nej, utan det har varit salvia te mot vallningar. Vad tips jag fick med mig som jag inte hade en aning om. Det kan vara sådana här guldkorn som man märker att ja, men en kopp te på eftermiddagen, det hjälper mot de nattliga svettningarna.
Jag tänker, Sofia, får ni några kostrestriktioner? Får man några sådana lösningar? För jag tänker att det finns ju mycket kost som innehåller då växtbaserade östrogener, alltså det som man kallar för fytoöstrogener, där man pratar om till exempel linfrö är väldigt rikt på det. Och det finns ju olika typer av sojaprodukter som också då är där du har östrogenliknande ämnen i. Får ni några sådana kostråd?
Sjukvården fokuserar inte på kosten. Sjukvården är väldigt inriktad på behandlingen mot cancer. Men kost är ju någonting som vi har börjat prata om, som också har blivit väldigt öppet i vårt samhälle. Mycket tack vare sociala medier, antiinflammatorisk kost. Och jag tror där måste man också hitta sin egen väg. För skulle man leta i alla receptböcker, Så skulle man ju bli galen och bli tokig om man skulle försöka leva efter något visst mönster. Men jag tror där gäller också att tänka att allt är måttlig mängd. Jag tror inte att man ska tänka att ja, men jag får inte äta sojabönor eller jag får inte äta det här för det är östrogen i. Utan allt är måttlig mängd. Jag tror inte att det...
Nej.
Det är ingenting,
nej, men jag
som skadar.
Jag håller helt och hållet med dig. Men jag bara tänkte att det var intressant att veta om ni får några sådana här no-nos. Men det får man inte heller när det gäller kosten. Så att, ja.
Nej, sjukvården pratar inte mycket om kosten.
Nej, livsstil är inte riktigt... De pratar inte om alkohol och rökning. Eller rökning kanske man alltid pratar om i vården nu.
Jo, men det har man ju kommit fram till. Att det finns vissa faktorer som kan orsaka cancer. Absolut. Men... det finns inte riktigt det tänket där. Och även i klimakteriet att man går upp i vikt.
Mm.
Jag hade så önskat att de kunde ha nämnt för mig att du behöver kanske äta 100 kalorier mindre. För att ha haft en kropp som har fungerat och man har kunnat träna och gå ner i vikt. Till att få det här fluffet runt magen som kommer smygande. Man tycker 1 och 2 kilo, ingen fara. Men när det har gått några månader till och man har 10 kilos övervikt. Då tyckte jag att jag hade ett problem.
Ja, så ska man ta tag i det också mitt upp i alltihopa.
Ja, och lära sig att tycka om sin kropp efter allt den har varit med om. Och där tycker jag vården brister också. Att det skulle kunna finnas en remiss till en dietist.
Och om vi då slutligen ska ge lite inte smäll här nu, men vi ska ge vården lite tips här på vägen. Och så ska vi fånga upp det och prata med vården i ett kommande avsnitt här. Vad ska vi ta med oss och vad är det de behöver bli bättre på?
De behöver bli bättre på att bemöta just klimakteriebesvären i början av behandlingen. Att försöka se, och det här är ju olika för vissa, olika som individer. Jag hade behövt ha någon att prata med när jag började den här behandlingen. Jag hade velat ha någon som kunde ge mig tips på vägen, som kunde besvara mina frågor. Och sen behöver ju vården följa upp de här kvinnorna som får bekymmer efterhand. Man känner sig väldigt, väldigt ensam i den här resan. Och jag tror även vården behöver tänka på vad är det för kvinnor som slutar ta sin medicin efter vägen? Man vet bara att det är många som slutar ta medicinen. Vad beror det på?
Ja, de mår säkert så dåligt så de tänker att jag struntar i om jag får tillbaka cancern. Tänker jag i alla fall.
Och det är ju jätteallvarligt.
Ja.
För det handlar inte bara om klimakteriebesvär. Det handlar om att rädda våra liv. Vi ska få ett fullgott liv.
Jag är jätteglad för att du har varit med och vill dela din erfarenhet här. Jag tror att det är väldigt många som uppskattar det här avsnittet. Jag tar med mig, återigen, det som är klimakteriebesvär. Det finns inte en lösning, utan man måste treva runt på egen hand. Finns det någonting som ni som patienter blir avrådda från? Finns det någonting som är så här, no, det här får ni absolut inte göra, eller det här är farligt för er eller något sånt?
Jag upplever ju att sjukvården är skeptiska till naturläkemedel. Och det förstår jag också, för läkare är duktiga på sitt område. De botar våran cancer. Det är de fantastiska på. Sverige har jättebra cancervård. Men det finns ju faktiskt, och där min egen erfarenhet är att jag har hittat en homeopat som jag litar på. Jag litar på att han vet vad han ger mig. Och där är ju sjukvården är inte riktigt där, och det kan vara väldigt, väldigt förvirrande. Men jag tror rådet är att är man osäker, vågar jag ta det här naturläkemedlet? Ja, men ring onkologen och fråga.
Mm.
För det är olika, de har olika yrkesområden, de är olika duktiga på olika saker.
Jag tänker att där är det också, ligger vi ju efter i Sverige. För generellt så kan man ju säga nere i Europa, framförallt i Tyskland, Österrike, Schweiz, där ligger man ju väldigt långt framme. Alltså där vanliga läkare i väldigt många fall faktiskt rekommenderar homeopatiska läkemedel som mot alla möjliga olika saker, som ett första steg i en behandling. Så att Sverige kanske behöver lära sig lite där.
Sen tror jag vi är rädda, många människor är rädda för att ge tips just till cancerpatienter. Ja, men tänk om det här skadar den patienten.
Ja, det tror jag du har verkligen rätt.
Jag har en vision som jag hoppas ska bli verklighet snart. Och det är att det finns en paraplyorganisation. Alla bröstcancerföreningar i Europa har en paraplyorganisation som heter Europa Donna. Och de jobbar mycket på EU-nivå med att sjukvården ska vara likvärdig, och visionen är att på alla sjukhus så ska det finnas en bröstcancerenhet som fokuserar bara på bröstcancerpatienter. Och där hoppas jag i framtiden att på bröstenheterna ska det finnas kunnig personal som har tid att bemöta de här klimakteriebesvären så att ingen ska behöva känna sig ensam i detta. Och det är där jag tror vården måste fokusera.
Jag hoppas att din vision kan vara någonting som kan bli verklighet. Och i och med att du är så ung så har du ju många år på dig att kämpa för det här. Och vi är många andra som ska försöka kämpa med dig. Tusen tack för att du kom till Klimakteriepodden idag.
Tack så mycket.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.